Men att vi...
Vi ska se här nu. Först då ska jag ta och prova lite grann och säga att det här är en inspelning som vi gör i Nimisel den 5 mars 1981. Och vi sitter här några stycken som ska prata främst om sågverk som har funnits här i trakten och Degerselet. Och vi kan väl börja då och tala om vilka vi är.
Ja, just det.
Ska du säga?
Joel Hedberg.
Gottfrid Skåkvist.
Ja, den här bygden är ju en väldigt skogsrik bygd. Och det här måste ju skogsindustrin, eller skogen, har betytt väldigt mycket för i världen. Och om vi nu går direkt in på det här med sågverken, så kanske vi kan prata lite grann allmänt om när ungefär tror de första sågverken fanns just där Degerselet. Vet man någonting om det var? Om det var vattensåg eller hur?
Nej, det var ångsågen på Degerselet. Det var Karlsunder som satte igång den. Och då började min far och brorsa jobba där. Jag bodde inne med Holmby då. Men då flyttade vi till Vedafallet medan vi byggde då hemma. Och de jobbade på sågen under Karlssons tid.
När var det här?
Det var ungefär 1905 flyttade vi in dit. Men det var ju därför utom att jobba. Så de jobbade väl från 1903, det vet jag inte exakt säkert.
Den här Karlsson, så var kom han?
Ja, han kom från Odjursberg egentligen.
Han flyttade till Odjursberg?
Jo, flyttade till
Odjursberg. Han kom inte från Odjursberg, han var någon annan plats. Det är far åt Kalle Karlsson i Råne.
Jo.
Som är upphovet. De bildade ett bolag, Sundsnäs byalag och denna Karlsson, och byggde en såg troligtvis 1902.
1902, ja. Ja, jag ska
och
tro.
De, när han gick i konkurs, det gick väl några år. Så det, detta det hemma som är Degerselet, Sundsnäs 1, någonting, någon nummer 7 tror jag det är.
Ja.
Det förlorade de Sundsnäs, det var ett utskifte som de hade. Så då kom Skogvist över det så småningom. Det vi kallar för
Tillson ägde det väl också ett tag?
Ja, det är möjligt.
Jo, han ägde det ett tag när han började driva sågen.
Ernst Nilsson, ja. Jo, Ernst. Det stämmer det. Han övertog det, men Skogqvist har
Skogqvist
inblandat det.
Jo, då, han fick
hela
det
då. Hela tiden genom, han inblandat det.
Vet, han lämnade ju åt varor åt de som jobbar, ja. Och då tog han det över hand.
När man byggde den här sågen då fick man förstås skaffa maskiner och sånt där.
Ja, alltså det var ångmaskiner de hade. De hade en ångmaskin och
ja, ett par ramar.
Det var två ramar hade de där på den där sågen.
Som så kantverk.
För att det måste ha varit 1902 eller 3 de byggde. För att vi flyttade dit till Degerselet 1901.
Ja.
Och pappa fick virke utav, som var sågat från denna såg. Den var timrat först och sen så fick han virke. Så det måste vara 1, 2 eller så. Så till 3 vet jag att vi hade färdigt.
Ja.
Uthusen av den. Säger de åt i mitten. Jag är född 5, ja.
Ja, kåken vi byggde, det byggde de under den där tiden. Jo. Så vi flyttade in 1905.
Så då fanns sågen där när ni flyttade in 1905?
Jo då var den där. De hade ju jobbat då en par år på den, min pappa.
Ja, just det. Ja. Så jag skulle tippa att den kom redan, för att järnvägen var färdig 1903 och var invigd då.
Ja.
Så att det var i samband med att järnvägen där kom, de byggde denna såg för att kunna skippa ut virke. Så det fanns möjligheter redan 2 tror jag, och till Mor. Men till Mor jag tror att det var invigningen 1903.
Tre, ja. Jo, ungefär.
Till Mor, ja. Men den fanns 1900. Mm. Min far jobbade i Malmberget och han flyttade ner och började bygga de dina hemmanet och flyttade till Degerselet. Fast det heter Vedafallet, det stället.
Jo, det är undan.
Det är ett annat hemma, det är Vedafallet hemma. Det andra är Sundsnäs hemma.
Jo, just
hela
det. Jo, det vi hör till Sundsnäs. Ja.
Låg sågverket alldeles vid järnvägsstationen då?
Ja, en bit ifrån. De byggde en bana, alltså en
stigspår upp.
Rörsbana vi kallade.
Jo,
så att de fick ett stigspår då.
Jo.
Lasta ut.
Och sen så drog de ju upp ett järnvägen, ett enkomt upp till lastbilsspår.
Ja, de gjorde det, ett enkomt spår.
Ja, under den Nilssons tid. När det blev mer rushigt där.
Virket då till det här timret, var tog man det?
Ja, det tog de att leta hemma när de resonerade första.
Jo, det tog första.
Sundsnäs utskifteshemman, det är 535 hektar.
Ja, det är stort.
Det klodde de rent förstås.
Jo, det tog de rubbast upp.
Ja, det var bara ungskog när jag började minnas det.
Jo.
Så då måste jag ta vid all timmerskog.
De tog allt vad som gick att ta första början. Men sen så började de ju flottningen.
Ja.
Tog de med flottningen från Ronneälven. Och gallringen var då i lastbyn. De gallrade ut timmer där i lastbyn. Skilde på.
Ja, just det.
Och det gick ju då ett tag.
Och det kom, det virket kom då längre norr.
Jo, det kom ju uppifrån älven. Jo, det
är det. Och Livas älven.
Ja, just det. Alla de där bäckarna som är där uppe.
Men det berodde mycket då på att det fanns järnväg. Att
man... Ja, det var järnvägen som gjorde att det kom en industri dit.
Jo då.
Sen kom det ju flera industrier.
Det var det ju undan för undan, jo.
Kirkelsågar kom
det och flera. Där, kronsågen kom ju till. Men den kom ju inte för den 1916-17.
15-16
eller sånt. Jo, just.
Under kriget.
Om jag får skjuta in lite grann där. Gunnar Berg, han berättade att han var där tillsammans med par sin omkring 1910-12. Och så kommer jag inte ihåg året han nämnde. Han sa, då fanns det 5 stycken sågverksägare där. Och det var ju bland annat de här, både kronsågen, den här större som vi tar.
Oskar Andersson.
Och Unger.
Och Unger. Nej, så,
det fanns en silver. Det fanns en silver från Gunnarsby som tydligen har bott där Holmholms nu är eller någonstans där inte.
Ja, Peter Silver.
Ja.
Men de hade inte sågverk, de hade slipers.
Slipers avkörning. Och kapa slipers där. De bilade den upp över älven.
Alltså de bilade slipers som bort älven.
Jo,
så flott. De flottade i lasten. Och sen drog de upp på Degersil och kapade upp ett
och sålde åt järnvägen.
Kanske man för att det var dumt.
Och den där Selberg och Öhman från Gunnarsby. Det är Slipers Öhman har vi kallat.
Jo, just det.
Han har flyttat till Rörbäck så småningom. Det är far åt Egon Öhman i Rörbäck.
Rörbäck, ja. Jo, de körde ju upp mycket Slipers där. Låg hela vägen till mot station från oss. På ömse sidan om vägen var det staplar.
Ja, pålar och allt möjligt.
Jo.
Den här kronsågen som ni nämnde, varför kallas den kronsågen?
Nej, domänverket.
Domänverket var det som började med den. Och de köpte ju tomten från våran tomt. Och hade den på en nudde då nedanför Oster. Och där började de ju.
Ja, det är delvis utav allmänningen också. I det fallet allmänning hade de också. En bit, plus en av dem.
Hade de det?
Hårplatsen kom in på allmänningen.
Du vet, vi hade ju till den kronbaracken, va?
Ja, just
det. Där ägde vi till bortanför det.
Ja, men den där hårplatsen där var det var på allmänningen.
Ja, hörde det till allmänningen?
Ja, det hörde till allmänningen. Det köpte det allmänningen.
Jaha.
Var det cirkelsåg det
här? Det var cirkelsåg, så stycken jo, de hade gått ut när jag började 1900.
Mobil, sådana mobil, lokomobil, körde de en såg.
Ja.
Och så hade de en motor. De hade 2 sågar i bredd. Ja. Du vet, en var på sidan om lokomobilsågen.
Ja, för det han fick ett tillfälle att det var 5 sågverk.
Ja.
De tog en del.
Ja, det var 2 cirkelsågar.
Ja, då.
Det här innebar ju då att du sa att det här var omkring 1916 när det kom någon gång.
Eller? Jo då, det var kring 1916. 15,
att det måste 16. Ha varit en hel del människor som arbetade här.
Då. Jo, det var
den andra cirkelsågen som var domänverk, den kom inte till från 1919 ungefär.
Den som var i bredd?
Ja, med i bredd.
Nej.
Och den var i 2 år ungefär hade de den. Och sen blev det ju slut. Blev det ju en sån där. Slut med att leverera virken.
Jo.
De här nu som arbetar vid sågverken, var kom de ifrån?
Kom från byarna Nimesel, Sundsnäs och Sörbyarna. Och bodde då i baracker på veckorna. Sen kom de hem på lördagarna.
Mm. Var det folk som arbetade i skogen då?
Ja, de jobbar väl om vintern kanske i skogen. Jag vet inte om de
var jordbrukare som hade ett mindre jordbruk och hade som extra jobb då.
Jo, på sågen.
På sågverken.
Jo, det var mycket Sundsnäs. Alla arbetsföra från Sundsnäs. Jobbar ju på sågen hemma och i från Sörmland.
Och en del bosatt sig och byggde på Degerskiv.
Jo.
Det var ju rätt så flera som gjorde det.
Ja, och det var flera hundra man som jobbade där om sommaren. Kliperskapning och med allt sånt.
Men hur bodde de?
Ja, de hade byggt en barack då. Ernst Nilsson byggde en barack då som de bodde både uppe och nere. En stor barack på två ställen, åt med vägen en och åt med Häskanäs den andra.
Ja, och Domänverket hade också två baracker byggt innanför åt med kolplatsen.
Ja, då hade de med den en.
Nej, en hade de där.
En hade de där.
Kontorsbostäder.
Och så kontorslokal där de hade.
Den finns ju kvar ännu.
Den är ju kvar ännu och bebott nu också.
Men i fråga om de där kliperskapningarna kan jag berätta att jag brukar vara mycket tillsammans med dem där. Han, Oskar Nilsson här som vårt järnvårdsbygd var i min ålder. Och vi brukar vara med. De hade en sån där bak var med dem. Egentligen så de låg i det om sommaren och de körde upp. De släpade upp och hade bara en släpkärlek så de släpade.
Och
från sjön och upp till
järnvägen.
De bodde ju där i bakvaren. Då byggde de sedan en koja där ovanför.
Det var byggt.
Det var Domänverket. De hade det till faktorsbostad.
Det var en kolkoja. Ja. De kollade ju minst
det där. Ja, jag tror att det är
det. Granbom som var lokomobilförare. Ja, han bodde där.
Pappa
åt en Granbom. Jo, pappa åt en Granbom.
Han bodde där.
Han bodde där,
Hade de kolugnar då, eller var det kolugnar?
Nej, bara milen. Bara milen. De har inga ugnar alls vad använt inom vår tid. Det är
bara milen.
Bara milkolning. De var likadant med spinker och bakarna. Det var milkolning.
Jo, det var
det Nilsson såg.
Ja, de stansade de milen.
Det här man kolade då, var det spillvirke?
Jo, det var spink där de kantade från kanten och så bakar de sånt där. Bakvägen.
Och vaknar runt då?
Det tog de från när de var kanta och sånt. Och kolla upp alltihop så det blev ju kolat av.
Och sen tog man det då på järnvägen, det träkolet?
Ja, det lastade de ut. Ja, det är ju kolbryggar så de lastade ut i sådana där kolvagnar. De har ju byggt en kom.
Ja, just det.
Så tippar de i den från kolbryggan, körde upp på bryggan där. Tippa i det där kolskrålen där.
Var det familjer som bodde? Var det mest ungkarlar då? Ensamma
familjer också.
Men var det familjer?
Ja, det var byggt för familjer. Hur många var det familjebaracken?
Ja, det var
fyra tror jag, nere och fyra uppe.
Jo, i den som var med vägen.
Ja.
Jo då. Det var sämre där. Så det bodde familjer.
Där bodde det familjer. De hade ett rum och kök.
Men då bodde det ungkarsbaracken.
Ja, det var en stor rum. Var det
ungkar? Ja, det var de som låg där för veckan. De bodde
och sen var det en särskild bostad för kolan också.
Jo.
Mm.
Jo då, det hade de kolkojan vi kallade.
Hade man någon servering av någon kocka eller?
Nej,
Självhushåll. Mm. Ja, det var ingen och sånt alls.
Affär då? Vad fick man proviant?
Ja, det tog de väl. Det var ju Konsum var ju på det skedet ett tag. Före det Lindmark började.
Nej, han hette...
Nej, han hette från...
Seskarö.
Han vad var han hette nu? Vad fan var det han hette? Han bodde ju ganska länge.
Han började, han byggde kåken där Lindmark
filade. Det var Vikander från Sunds.
Vikander.
Han var från Nimeholm han.
Ja, det var kvinnan som var från Nimeholm. Det var en Hebers bort i Nimeholm.
Ja.
Men han var från Seskarö.
Var han från Seskarö? Men hörde han som var där och hade affär med
honom. Ja, men det var född det kan man säga. Men han hade bott på Seskarö förut och haft affär där också.
Ja.
Och kom då till Degerskil och öppna affären när det var det högsta blomstrikstid.
Jo då, så han hade ganska länge. Ja.
Men vad jag var skulle han? Tro att han bara 12-13 år när det där hände.
Ja.
Så det måste ha varit mitt under kriget.
Någon. Jo då, det var under kriget.
Mellan 14 och 18 var det någon gång han hade den där affären.
Vad fasen var det han hette han?
Han hette Rickander.
Jo, det som började bygga där.
Ja, som började bygga.
Jo då.
Fanns det en affär där som jag vet att de har talat om, de gamla, de fick handla på några lappar där och de drog av på lön sen.
Det var det vi, när vi jobbade på Nils och såg, då fick vi lappar bara och så hämtade ut det hos Skogis. Det var på det sättet han Skogis kom åt hemmanet, han tog hemmanet han då i pant. Och det där matlapparna han hade lämnat ut.
Ja, det var en senare historia det egentligen, tror jag. Ja. När Nilsson gick i konkurs sista gången. Eller den sista som lämnade ligger sin omsorgande. Jag skulle tro att det var efter det Skopis kom över hemmanet.
Ja, han kom över det sista
och slutet.
Jo då, just genom de där matlapparna. Och det var under de där åren, ja, vad vill vi säga, från det han övertog utav Karlsson och fram till det. Han drev det ju till 1923 sågen.
Ja, och då rev ni den.
Jo, då rev vi den under 30-talet.
Ja. Det här målet som tog i många år. Det var ju intressant en sak i det att de skulle ha en bobinfabrik.
Jo.
Och det var ju en firma som hade köpt denna detta sågverk och skulle göra en bobin för en fabrik.
Ja, just det.
Trådröstfabrik. Så gick de i konkurs till en fabrik.
Innan de hann komma dit alls. Ja, de köpte den ju ett tag då.
Jo.
Utan konkurs. Men de behöll inte så länge så gick det.
Det här med matlappssystemet som du sa här nu, hur fungerar det här då? Det blev, var folk skuldsatta då? Så att,
ja, du vet, det var lite hoven droven. Du kunde få ut, och du kunde låta bli få ut det och ändå ha betalat det. För jag vet, mamma och pappa brukar tala om att de har tagit ut mjöl, en mjölsäck på matlappen. Den fick de aldrig till rätta. Du vet, han Skogqvist var lite om sig också på det där området, så han försedde sig ju på sitt sätt han också. Och det var lite hoven droven det där. Men
man vet aldrig hur det är.
Nej, man vet inte. Han lämnade ju ut i alla fall varor åt folk. Han började ju inte svälta direkt.
Nej, men det var ju fullt naturligt som det har hänt även långt senare, kanske in på 30-talet, att behövde handla på kredit tills det där arbetet var gjort. Det var i många fall var det fråga om skuld till skor, eller om de skulle till förlåtningarna. Så skulle de ju köpa utrustning, stövlar och lite utav varje.
Ja.
Sen så blev det 50 eller 75 kronor, då blev det skuld. Och det där var hårda, många gånger hårda bud för hela igen. För att inkomsten var ju inga, det var ju nog många gånger var det svårt bara att få kontingenten till fackföreningen.
Jag kan då dra fram ett exempel när jag jobbade åt Skogqvist. Han drev ner virket från hemmanet, vedvirke, alltså vedskog, och lastade dem ut på Degerser. Och jag jobbade ju hela vintern, så jag gjorde räkning på vår. Så gjorde jag ju klart när vi hade färdigt arbete. Dröjde inte men fram på sommaren så kom en räkning på samma summa från en Hjalmar dit. Jävlar, då tog jag cykeln och for upp din och sa, hörru, nu måste gå och tala med gubben Skogqvist om det här. För det här har jag betalat och gjort upp med en skog. Ja, den där jävla gubben man ska hålla på med, sa Hjalmar. Han var så förvallad. Ja, det gick jag. Då ska du få rättat, sa han. Det fick jag ju rättat också. Och det har jag betalat. Jag har papper på det och så jag kan visa att jag har gjort räkning med han. För han var så där lite hit och dit, han Skogqvist den där tiden. Han var mycket för att vilja lämna ut. Men han frågade inte efter att han skulle ha något betala med. Och då kunde han ju riva folket istället när han kom åt.
Vad heter du? Vad heter du?
Kristina.
Kristina, ja. Först hon brukar säga att han i ESA att han är konten, det kan du baka en konten för i pengar. Du har nog ingen kont när du kommer tillbaka från Kristina.
Var du släkt med Kristina?
Ja, inte jag. Frun min alltså. Det var ju en
Engström.
Dotter och bort Josef Engström.
Jaha. Ja, just det.
Och likadant Såkejs.
Ja, just det. Ja, hon var släkt med Kristina. Nu minns man till hon. Hon brukar alltid bjuda på kaffe när du kommer upp dit.
Kristina var min rättssyster.
Hon var duktig bara och Kristina det.
Visst var det Kristina en syster åt Emil Engström, tror jag.
Ja, det var en syster åt
Emil. Visst, jag får till nästa innan jag
åker. De här som arbetar här på sågarna här nu, fanns det några som kom från något annat sågverk som liksom var yrkeskunniga, eller var det helt folk runt ifrån?
Ja, du vet, som mina föräldrar och min bror, de hade jobbat på sågverk på Stensborg. I Luleå. Så de var ju van med sågare. Han var sågare, pappa min. Han försågade det på en rad. Och det var en brorsan också på den andra ram och såg. De sågade ju. Så det var sådana där som hade jobbat på andra sågar förut. Men då var det ju i andra jobb som de vande in. Selberg vet du det från Sönsnes. Han var ju kantare, han Albert Selberg. Ja. Och de vande in sig undan. Jo, vande in sig i jobben undan för undan.
De flyttade när de flyttade en sågarna, då flyttade de till Jämtesund.
Jo.
När den slog igen, då fick de inte komma hem.
Mm. Herman Gran, han var ju på ett sågverk i Säder också, både i Luleå, Robertsviken och på Valle, vad heter det, Valkappen. Seskare, Bortsösnäs och överallt. Och eftersom det blev dåligt så flyttade han. Precis, så han slog ju rot på DG och byggde gård där de
började på. Ja, han bodde på DG. Men var på Kronsågen han jobbade.
Jo,
det var en på Nilssons såg.
Jag tänkte på om de hade liksom kommit i kontakt med några fackliga och politiska strömningar då som de fick hade med sig hit då. Ja. Eller hur det var med det fackliga arbetet till början. Jag har inte sett någonting i papperen i alla fall.
Nej. Det var enligt det var.
Det var enligt som var ett
tag. Men det var sista åren innan de slog igen, de ville denna enligt.
Det var inget sågars arbetarförbund.
Nej, det var enligt.
Det var enligt, ja.
Och Joel han påstår att det är Fritjof Åström som var som chef för det.
Fritjof påstår, ja, jo.
Han är ute för många, många här han tog i Amerika.
Jo.
Så han får ingen reda på, det är väl han som har alla papper.
Han har nog alla papper, eller de har väl kommit på sidan.
Han har, inte finns det någonting kvar.
Inte, nej, det ska det vara.
Änkan finns ju kvar, men inte finns det någonting.
Det, i dag hade hon han.
Så att de var med i LS då?
De var med i LS, men det var de sista åren, 19 och 20.
Det var senare på säsongerna, de drev sågarna, de bildade den.
Jag måste få frågan Gustav Silber, han jobbade på Nilssonsågen där, om de hade någon fattare i Harga.
Jag tror inte, jag hörde aldrig. Nej. De talade om det.
Han är den enda levande jag vet som har varit där på.
Det var ju, du vet, 1909 storstrejken, då var, lade de ju ner allt jobb på sågarna hemma. Mm. Och, men aldrig hörde man dem tala om någon organisation inte.
Nej.
Och då var man ju så ung, då var ju inte mer än 6-7 år vad det var, storstrejken där. Och då det hade man ingen hum om hur de hade med.
Jag ska så undersöka det där med Gustav Silber, så ska jag meddela om det har funnits någon fackförening på den där Nilssonsågen.
Jag tror inte
han borde minnas det, för han är ganska klar.
Vem sa du?
Han Gustav Silber uppe i Sundsnäs.
Sundsnäs, jo. Han är ju...
Han Felix och han jobbar, jo. Han Felix är död, men Gustav lever.
Gustav lever, ja.
Och han är född 2, så han borde ju minnas ganska bra.
Jo, han
jobbar ju. Vilken förening det gällde som Herman Granholm talade om när de kom ihop sig, så att den som skötte om ta in kontingenten eller avgiften försvinnade för. Så han var dit och redde upp det där. Han hade ju ett väldigt hett humör.
En gammal, ja.
Så han hade varit dit och han hade tagit strupptag på honom på golvet där inne i gården där de bodde. Men jag kan inte komma ihåg vilken avgift. Och det gällde bara några kronor ändå som hade blivit fel. Men just vad
avgiften. Ja, men det var sådana LS-er. Ja, LS och så.
Jag var ju medlem och det var du också, men det var så kort tid.
Det var så kort, det var just tisdag slutet innan de landade i Kronsågen. Det var där vi jobbade.
Det var ingenting att göra med det egentligen.
Nej. Nej då, det har man inte alls någonting.
Jag såg inom papper här en uppgift om att jag tror det var NMC-ska, att fanns omkring storstrejkstiden en avdelning utav, det var något som hette Norrlands lantarbetare och skogsarbetareförbundet och sånt där. Ska det ha funnits? Är det något ni har hört talas om?
Jag har nog aldrig hört
talas. Nej, det kan ju vara något väldigt kort.
Jo.
Kortvarigt i så fall.
Nej, vad som dåligt med organisationerna den där tiden.
Ja, och det där var då mest också säsongsarbetare förstås. Jo. Det var svårt att organisera. Jo. Flottningsarbetarna då som arbetade samtidigt, var de organiserade? Ja, var de organiserade? Jo.
De var ju i, vad var det hette nu?
Lastbindare, skogs- och flottning.
Jo, skogs- och flottning.
Ja. Lastbyggarna var det där träsket pojkarna. Jo. De var med i avdelningen där vi pratade som flottade över degskilet.
Jo.
Det minns jag att de berättade. Jo. Jag brukar vara så mycket med dem på sjön.
Jo, man minns under Det är lite under strejken där också. Var det, då hade ni
det är möjligt att det fanns skogs- och flottning. Det kan ni söka igen någonstans.
Fanns det då här, den här andra 340, den hette någonting annat förut? Eller blev det, nej, alltså 340 hade vi ju här och det blev ju då både fältfest, mjölfest, men då blev det delat så att de fick en egen förening senare. Mm. Annars var det en förening tills på omkring 30, jag minns, eller 30-35.
Jo, 340 har de skrivit. 1930 fanns den i alla fall. Jag sitter i papperet som jag har gått och letat i.
Det fanns en som blev sänd för Götfest, jag kommer inte ihåg vad han hade för nummer. Men det blev en ganska färsk typ av slutet på 30-talet eller 40-talet. Och den här 340, det intog det här som vi talade om tidigare, Åkträsk, Mjövatten. Och så senare så ingick de i våran avdelning för att vi brukar fara ofta dit.
Ja, de slog ihop alla avdelningarna.
Alltså inte den här stora avdelningen, utan vi fick, ändå gick vi tillsammans avdelningen. Så vi brukar många gånger vara uppe i Kvarträsk och till Lindelins. Vad heter Torbe? Starborna, vad heter det?
Ja, Starbo heter
Starbo. Det. Ja. Han har varit ganska flera gånger i liksom, Lindelins.
Den här, ja, det var då en tid när det var som mest, när en rush-tid liksom.
Ja, det var en rush-tid under förra världskriget, fram till 22 år, då var det ungefär, det var bara utlastning mest.
Jo, efter 22 år.
Efter 22 år. Sen var det sporadiskt några sågar som var där. Oskar Andersson hade en såg på 20-talet, och vi sågade där.
Ja, ni sågade där, och så sågade du ju i Bjur.
26-27 sågade vi där.
Jo, då.
Och jag såg att Arthur Eriksson där, bland annat, han hade köpt en stämpling och flottan
och skärlighet. Jo, det var sådana där småsågar som uppträdde.
Men för vad ångsågen?
Ångsågen lades ner nog 20...
Den lades 23, det var
23,
sista.
Jag tror, så, och sen blev det ingenting mer.
Ja, det var sista jag jobbade innan jag ryckte in i Lönfer. Och det var 23. Då hyvlade vi upp slutet utan det virket som fanns kvar hyvlade. Så det var sista jobbet.
Vad berodde det på då, att det tog slut?
Det var ju det här... Skogsindustrin upp och ner.
Jo.
Det var ingen efterfrågan då.
Nej. Ja, det var lite sjönk ju till exempel hemmaspriserna kunde sjunka.
Ja, de gick ju ner.
Bara på ett år.
Det var ju ruin. Det
där åren 22-23.
Det var ju ruin för många. Det
ja, det vi sålde ju våra fadigutbilder och fick 32,000 för det. 1919.
Jo.
Och så köpte brorsan igen ett lika stort hemma för 8,000 några år senare.
Jo. Ja, det var skillnad.
Det var precis samma storlek, men de har delat de där hemmarna.
Hans Johan Skogqvist hemma, var det den han köpte?
Hans Johan Skogqvist
i
Vilda fallet.
Jo, i Vilda fallet, ja.
Det förekom väl en rätt omfattande kolning också, utan han vann
då? Jo, det gjorde det. Det var mycket.
Det kolade de mycket.
Kolvaske på varje.
Jo, då, det var Larsönerna från Bjurå, det var och kolade mycket. Åt Kronan.
Ja.
Men då kollade de ju där på Nilsos planerna där. Det var lite varierande med.
Inte alltså. Den som var på Nilsos sågen kollade.
Nej, det kommer jag verkligen.
Kallade han Lilla Ant.
Lilla Ant?
Lilla Ante.
Lilla Ante.
Han var från Vitån, denna man.
Jaha.
Han haltade lite grann och hade en pojke också som han hade med sig. Och den där han brukade springa ibland och gick i sömn om nätterna.
Ja.